Då innan vi går till det här studiet, förenas i bön. Kära Herre, himmelske Far, kom och var med oss när vi går för att studera ditt ord. Tack för att vi får lita på att du själv är med, att du med din heliga ande vill lära oss hur vi ska bli bevarade på vägen hem. Du vill lära oss, trösta oss med din makt och styrka. Samtidigt som du också förmanar oss att förbli på vägen och inte gå bort från dig. Herre, vi förmår inte ta någonting själva om du inte ger det. Men vi vågar i Jesu namn be om att du ville ge oss av dina rika gåvor. Mätta oss med ditt heliga ord. Och styrk oss så att vi ska få komma hem till dig när den här tiden tar sitt slut. Och om det är möjligt, hjälp oss också att kunna få trösta någon av våra medvandrare. Och också förmana och varna dem som är på väg mot orätt håll. Mot den eviga ofärden. Så ber vi dig tillsammans, så som Jesus lärde oss. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vår dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga här. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten, och härligheten, i evighet. Amen. Vi ska då ha bevara den rätta tron som ämne i Kuskes bok om Martin Luthers lilla katekes. Och vi börjar ikväll på sidan 206 eller paragraf 233. Och jag tror inte att vi kan ta för oss egentligen så mycket annat än det här, för det är ett väldigt allvarligt och svårt, eller kanske inte svårt, men i alla fall ett väldigt allvarligt ämne. Och vi har nog orsak att studera de här bibelorden som finns här och eventuellt något till också. Första frågan av två. Vilka fiender försöker försvaga min tro och hindra mig att göra goda gärningar? Fiender. Det är ju i vår katekes brukar vi, och i trosbekännelsen, förklaringen, så talar vi om synden, syndens, dödens och djävulens våld när det gäller vad Jesus har frälst oss från. Men när det gäller våra fiender som vi har i som kämpar emot vår frälsning, så brukar vi säga att det är djävulen och det är världen och det är vårt eget kött. Djävulen är den som ligger bakom allt och som underblåser och befordrar allt det onda. Och han har hjälp av den syndiga världen och vårt eget kött. Och vi ska nu se hur Bibeln framställer de här sakerna med de här bibelorden som räknas upp här. Andra Korintherbrevet 11, vers 3. Andra Korintherbrevet 11. Det kommer att störa lite eventuellt det här bläddrandet här i ljudåtergivningen. Jag hoppas att det blir alldeles farligt. Den tredje versen lyder så här: jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så ska också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Här har vi ormen, och den här går tillbaka till paradiset, när ormen i paradiset bedrog Eva med orden skulle då Gud ha sagt. Månne det är så? Är det nu verkligen så? Och det är alltså ur fienden som börjar då redan vid det skede. Och vi har sen i Efesierbrevet 6 en beskrivning av de andemakter som går emot oss och som försöker ta ifrån oss tron på Guds rike och barnaskapet. Och det beskrivs ju i Efesierbrevet 6, vers 10 och framåt, hur vi ska ta på oss Guds vapenrustning. Och i 12:e versen beskrivs den här vapenrustningen, vad den här striden då går ut på. Vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Och i föregående vers, jag borde ha börjat där nog förstås. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Det utgår från djävulen. Men det här angreppet kanaliseras genom de allierade som djävulen har här i världen. Och här i världen finns både ondskans andemakter och sen finns det fysiska makter. I det här fallet är det ondskans andemakter som framhävs. Och det är de onda änglarna. Och det här är en värld som vi bara kan ana, och vi vet att den finns. Men vi ser inte den med våra fysiska ögon. Och det här gör att många inte heller räknar att den finns. Utan menar att de problem vi har, så det är av jordisk art. Det som möter oss som problem och svårigheter, det är bara fysiska, jordiska motgångar. Men i själva verket är det inte så. Utan djävulen strider mot oss med de här medlen som han har till förfogande i den andliga världen. Och den här andliga världen, den är oerhört farlig. Det talas om furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret. Alltså generaler, officerare, det är inte frågan om bara något liksom små soldater som vi lätt kan ta livet av och stå emot, utan det är faktiskt frågan om sådana som kan tänka, sådana som kan planera, strateger som går ut i en krigföring som är genomtänkt, systematisk. Jag kan inte låta bli att nämna en sån här praktisk programförklaring just från ondskans sida som jag har tänkt skriva lite om också, för att jag kom över den genom att jag fick ett mail här från eller ni fick också, många av er, från via Lutherforum, där det hänvisades till en artikel i Norge på en norsk webbsite, och via den så föll ögonen på en programförklaring från New Age av Alice Bailey, en okkult ledare på första halvan av 1900-talet, dog 1949. Och ett par år innan hon dog, hon skrev mycket böcker, men ett par år innan hon dog gjorde hon en programförklaring där hon började med att konstatera att det är barnen som man måste satsa på för att få någon ordning på den här jorden. Och att få någon ordning på det här jordklotet, det innebär att man måste få bort kristendomen. Den kristna tron ska bekämpas. Och det som hon då framställer, så det är så fasansfullt. För att där finns precis de sakerna som vi har sett har gått i fullbordan i vår tid. Ta bort kristendomen från skolorna. Det var en punkt. Se till att familjerna smulas sönder. Familjebandet, äktenskapet, en farlig fiende för djävulen. gör sexualiteten till någonting allmänt och fritt. Se till att de homosexuella får frihet att utöva sin sexualitet. Och flera andra saker. Och ni märker ju hur såna här saker just precis har förverkligats i de gångna årtionden och på några få årtionden. Det här är alltså en strategi, det är en krigsplan som har smitts av djävulen och som han förverkligar genom dessa ondskans andemakter. Som är oerhört verksamma och starka för att förverkliga djävulens uppsåt. Och tänk vad han har lyckats. Och varför har han lyckats så? Jo, därför att vi inte längre i kyrkorna har Guds vapenrustning på oss. Det är den som kan skydda. Och har vi inte den, hela Guds ord, allt Guds ord, med tilltro till Guds ord, då är vi skyddslösa. Det är då som han bryter igenom och kan bära. Vi ska sen gå vidare. Första Johannesbrevet 2. Vers 15. Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte faderns kärlek i honom. Återigen en ny fiende. Nu är det världen. Det här första som vi tog fram, så det var djävulen och hans anhang, den andliga fientliga truppen, armén. Nu är det världen. Och världen sammanfattar det fientliga sinnelaget mot Gud. Det kötsliga. Det finns också i den allmänna opinionen. Det är i tidsandan. Det är nöjena. Det är alla de här som befrämjar, alla de här krafterna som befrämjar just den här strategin som vi hörde om just. Det här att söndra familjerna. Att locka med sexuella frestelser. Ta bort Guds ord från barnen. Förr i tiden varnade man mycket för det världsliga sinnet. Men nu för tiden så är det ju tyvärr på det sättet att det verkar som om gränserna mellan det världsliga och det kristna, det andliga, skulle vara mycket lägre än det har varit förr. För nu kan man göra mycket av det som man inte kunde göra förr. För förr var man rädd och sa att det här är farligt. Men idag så är det flyttade, gränserna har flyttats så att man tillåter sig och tycker att det här är kultur och så vidare. En sån där punkt i den här Baileys program var också det att smutsa ner kulturen. Alltså för in skräpkultur, eller ska vi säga befläcka kulturen med världens såna här, den här smutsen som finns i världen. Och det vet vi ju hur det är med det som kallas kultur, så det är ju ofta rena skräpkulturen som smutsar vår själ. Så älska inte världen, inte heller det som är i världen. Och så har vi Galaterbrevet 5:17. I Galaterbrevets 5:e kapitel har vi en uppräkning från 16:e versen av köttets gärningar. Och sen följer andens frukt. Köttets gärningar är många, det räknas upp. Långa listor. Och i den 17:e versen definieras vad det är som köttet vill. Ty köttet söker det som är mot anden, och anden söker det som är mot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Där har vi alltså just den här delningen igen. Det här att köttet är en storhet som allierar sig med världen. Köttet är fiendskap mot Gud, den naturliga människan. Anden, det är den nya människan. Den som har fötts i oss i dopet. Den som ordet skapar. Och den som känner en lust att leva så som Gud vill att vi ska leva. Köttet har en begärelse mot. Söker det som är mot anden. Den vill alltså strida mot anden. Där har vi just det här kriget. Och anden söker det som är mot köttet. Och så står det sen, om ni leds av anden står ni inte under lagen. Det här är ett avsnitt som skulle vara värdefullt att gå djupare igenom. Det får bli till någon annan gång. Men man kan säga så här att här talas det om två regenter som strider. Två väldiga strider om vår själ. Ibland framställer man det här med den gamla och den nya människan och motpolerna mellan dem som lite som den här kinesiska yin och yang. Ni har säkert sett den här figuren, en rund boll, och så finns det en vit del och så är det en svart del och det går in i varandra som ett S, en S-form det här. Och där, i den där filosofin så är det att den mörka och den ljusa naturen, eller det mörka och det ljusa, det onda och det goda strider mot varandra och försöker förkväva varandra eller bli större. Och nu kan man tänka sig, många tänker sig det att det kristna livet, så det går ut på att det vita, det ljusa, det ska bli större så att det ska liksom få trängt undan det här mörka. Och om vi blir tillräckligt helgade så blir vi så småningom vita. Då har vi uppnått det att den gamla naturen, köttet, helt och hållet är kuvat. Och då syndar vi inte längre. Det finns såna tankar. En del kristna riktningar. Och det är till exempel John Wesley, han utvecklade det här ganska mycket. Det här just med att hur man i helgelsen ska bekämpa den onda naturen. Och hur man då ska bli mer och mer mäktig att hålla den tillbaka. För att till slut lyckas leva i helgelse. Men egentligen är det inte så, utan det är på det sättet att vi är som kristna två naturer samtidigt fullt ut. Inte bara så att halva oss är syndig och halva är rättfärdig, helig. Alltså den del av oss då som har helgats, som är liksom tvättad ren från syndarna genom Jesus, den delen skulle då vara ren. Och så skulle den andra delen, den gamla människan, den gamla naturen vara syndig. Och så ska den nya människan, den här rena delen då, kriga mot den gamla så att fienden slås. Man bekämpar den tills det är döda. Och så har vi då korsfäst vårt kött så att det inte längre kan göra något. Det är faktiskt på det sättet att den gamla människan, så den kan vi aldrig göra oss fria ifrån. Inte förrän kroppen läggs i graven. Den finns alltid hos oss. För om vi säger att vi inte har någon synd, så bedrar vi oss själva. Den nya människan, den kan dö. Den kan avfalla. Den kan med undernäring, genom att den inte får näringen som Jesus säger, förbli i mig, som grenen i trädet, vinträdet. Om grenen inte får näring, storkar den bort. Det är risken att den nya människan förkvävs och dör. Och det kallar vi att avfalla från tro. Och det är en verklighet. Det är inte så att om man en gång är en kristen, så är man alltid kristen. Så får man räkna med att man inte kan avfalla. Utan risken för avfall finns alltid. Men hur är det då? Jo, det är så att vi är samtidigt alltså helt igenom syndare. Därför att vår natur finns i varenda lem. Den finns ute i fingerspetsarna. Den finns i våra tankar. Den finns i vårt sinne. Och den nya människan, den har fött hela vår kropp och själ på nytt. Så att inför Gud, i Kristi rättfärdighet, i hans ögon, när vi är i Kristus, så finns inget ont, inte någonting, utan då är vi alltid genom fullkomligt rena. Så det är inte frågan om att, att den ska liksom försöka ta mera och mera områden, utan det är frågan om att den ska härska. Anden ska regera. Det är det som helgelsen och den här kampen mot synden går ut på. Att den på nytt födda naturen ska härska över köttet. Och inte släppa köttet att regera. Inte låta köttet regera. Och det är det som Paulus kallar för att ledas av anden. Om ni leds av anden står ni inte under lagen. Att stå under lagen betyder att regeras av lagen. Att låta den diktera oss vad vi ska göra. Så räknas det sen upp köttets gärningar. Vad det är för någonting? Köttets gärningar är uppenbara. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg, det här måste vi också ta, det är så allvarligt. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. Det som lever så ska inte ärva Guds rike. Det som lever så. Och nu kan man ju då fråga sig, är det inte sådana här synder som vi också faller i? Hur är det inte med avund? Råkar vi inte ut för vredesutbrott? För att inte tala om en massa av de här andra sakerna som finns. Frestelser av olika slag. Som gör att vi kan falla. Jo. Men man brukar för säga att man se här om kan du kontrollera om ljudet är okej för att utslaget här är inte korrekt. Att man inte har synden som ett hantverk, utan som tandverk. Det vill säga, om man har synden som hantverk, då planerar man. Då försöker man fundera hur man ska verkställa. Och så snider man. Och så jobbar man på sitt hantverk tills det är klart. Så ska vi inte göra med synden. Tandverken, den trivs vi inte med. Den har vi som ett ont som vi försöker göra oss av med genom att ta in medicin, genom att följa läkarens råd och så vidare. Gå till tandläkaren. Den vill vi bli kvitt. Men att vi drabbas av tandverk, det innebär ännu inte att vi har den här tandverken som ett hantverk. Att leva i synd, de som lever så ska inte ärva Guds rike, står det i den här texten. Det betyder att man lever i synden som i ett hantverk. De ska inte ärva Guds rike. För man kan inte planenligt målmedvetet trotsa Guds ord utan att det leder bort och blir till dom. Men en kristen lever inte så, utan sörjer över synden och vänder tillbaka till Jesus, ber om förlåtelse och ser hos honom finns förlåtelse. Och ber sen om också om hjälp att kunna leva så att vi inte gör såna här saker. Och efter det här med andens frukt, vi ska också läsa upp det. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Det här, de har korsfäst sitt kött. Det är just samma sak som att ha lagt döden, lagt den syndiga begärelsen inför Jesus. Och man ser att vi som har korsfäst med honom, vi som har blivit begravna med honom, hur skulle vi kunna annat än också leva tillsammans med honom. Vi kan väl inte göra så att vi trotsar och missbrukar Jesu välsignade gåva till oss. Att korsfästa köttet betyder alltså att köttet är en aglat fast spikat så att det inte kan röra sig. Det kan inte behärska oss eftersom det är fast spikat vid korset. Och så har vi ännu ett ställe i det här sammanhanget. Det är Romarbrevet 7 kapitel. Romarbrevet 7. Där läser vi slutdelen, för att det handlar precis allt det här om den här ständiga striden. Från vers 18. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag finner alltså den lagen, jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig. Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag. Men i mina lemmar ser jag en annan lag, som ligger i strid med lagen i mitt sinne, och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar. Jag, arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, Jesus Kristus, vår Herre. Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. Det här är mycket, mycket omdiskuterade avsnitt som modern teologi också har fått helt annorlunda än man har förstått det tidigare. Men den naturliga tanken med det här Paulus beskrivning är att så här är det för varje kristen, också för Paulus. Även när han var kristen, så är det så här att man ser detta onda hos sig, och man märker att man skulle så gärna vilja göra på ett annat sätt, men så har man dragits och så har man lockats och gjort fel. Och här har vi nyckeln till hur vi kommer loss ur det här. Vem som ska göra segern. Det är inte vi. Det är inte vi genom att anstränga oss som vinner seger. Utan segern vinner vi genom att se på Jesus. Ju närmare vi kommer honom, desto klarare, desto bättre går vi framåt i striden. För det är han som strider. Det är ju han som har vunnit seger över djävulen. Och därför kan Paulus säga, Gud vare tack, Jesus Kristus vår Herre. Han har redan vunnit. För när han sa till sina lärjungar några dagar innan han skulle till sitt lidande, så sa han, nu går en dom över denna världen. Nu ska denna världens första utkastas. Då menar han, på korset, då vinner han seger. Och han sa också, att när den helige ande kommer, då ska han överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom. Och när det gäller domen så sa han, om dom, ty denna världens första dömd, är dömd. Och det här betyder alltså att Jesus lämnar ingen bit av den här striden åt oss. Så han säger att, nu har jag gjort 90%, nu ska du göra din 10%. Eller, ännu värre, nu har jag gjort hälften. Jag har gjort det objektiva. Nu ska du göra det subjektiva. Nu ska du göra det som ankommer på dig. Det är en gammal historia om en själasörjare, en känd själasörjare som hade ett nappatag med en kristen kvinna, tror jag det var, som inte kunde bli fri från sina syndanklagelser. Och som sammanfattade med att säga att Jesus har gjort sitt, men nu måste jag göra mitt. Och hon kom inte fram, för det där att göra sitt, det blev inte av. Men den här själasörjaren sa, du ljuger, för Jesus har gjort ditt. Där var hemligheten. Och det är så att också när det gäller den här kampen, så är det leder det galet, det leder helt fel, Om vi börjar mena att nu är det min sak att jag ska segra. Det gör vi inte. Men vi ska se på Jesus som har segrat. Så det här det är då kampen mot djävulen, världen och min egen syndiga natur som försöker försvaga min tro och hindra mig att göra goda gärningar. Det är ett allvarligt påpekande. Men samtidigt så ska vi säga att den här kampen, det här försöket ska inte lyckas om vi håller fast vid Jesus. Och så blir nästa fråga. Vad gör alltså den helige ande förutom att han för mig till tro? Vad gör den helige ande förutom att han för mig till tro? Jo, här finns det några saker som hör ihop med liksom målet, blicken på målet. Jesaja 41 innehåller ett känt löfte. Jesaja 41, vers 10. Jesaja talar Guds ord. Gud talar genom Jesaja, kan vi säga, till Israel, sin tjänare. Och i vers 10 så säger han: frukta inte, ty jag är med dig. Se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrkar dig. Jag hjälper dig. Jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. Jag styrkar dig. Jag hjälper dig. Jag uppehåller dig. Det här är löften. Och det är med min rättfärdighets högra hand. Det här kommer ni nog ihåg säkert att jag har påpekat när det gällde Jesus, den andra trosartikeln, att när han for upp till himlen och sitter på Guds, den allsmäktige faderns högra sida, där han alltså har tagit i besittning sin allmakt. Och det används också för uttrycket att han sitter på Guds högra hand. Då betyder det att han utövar Guds makt. När Gamla testamentet talar om min rättfärdighets högra hand, så är det Jesus. Det här är ett uttryck som sen återkommer i Nya testamentet, tillämpas på Jesus. Efeserbrevet 3. Efeserbrevet 3 och vers 16. Paulus bön. Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Så här långt är det hänvisning här, men vi kan gärna läsa lite till. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan, och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Paulus ber här till fadern om det här, att fadern ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Där har vi ett direkt svar på den här frågan. Vad gör den helige ande ännu? Jo, han ger oss kraft och styrka. Han är med oss och ska föra oss igenom. Första Petrusbrevet 1 och vers 5. Första Petrusbrev 1, vers 5. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Det här är ett otroligt fint ställe. Det är ett ord som det verkligen är värt att suga på. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Nu handlar det ju här om perspektivet. Vi lever här nu i tiden, i kampen, i striden. Framför oss är målet att komma till himlen, när vi får lägga bort den här kroppen, alla de här onda makterna, när det inte längre kan någonting. För uppenbarelseboken beskriver ju så fantastiskt hur djävulen och alla hela hans anhang och hans fiender här på, hans medhjälpare här på jorden, vilddjuret och den falske profeten, hur alla ska kastas in i brinnande sjön. Sen finns det inte längre. Så när Gud fullbordar denna tidsålder med att föra oss till den slutliga tillvaron i himlen, då finns inte längre djävulen och hans anhang och hans fiender. Men nu lever vi här i tiden. Nu finns dessa fiender. Och Petrus talar ju också på ett annat ställe om att djävulen går omkring som ett rytande lejon för att söka vem han ska kunna uppsluka. Han är farlig. Men det här ska inte slå ner oss. Och vi ska absolut inte heller tänka så här att nu hänger det på mig. Nu var det precis samma sak igen som vi just var inne på. Är det så att vi har vår bit att göra? Är det så att om vi frågar, ska du bli frälst en gång och komma till himlen? Så ska vi då svara som Jehovas vittnen svarar. För det här är en fråga som man brukar rekommendera att man ska ställa. Hur kan du vara viss om att du blir salig? Kan du vara viss om att du får komma till himlen? Jehovas vittnen kan inte vara vissa om det. Det är så tydligt när de ska försöka svara. För då säger de, det kan man inte veta. För det beror på hur flitiga vi är. Alltså nu säger jag det här att om de är lite oförsiktiga, om de är mycket slipade att svara på frågor, så då vet man också hur de kristna vill ha det. Det här är jag själv varit med om. Men normalt så är det alltså frågan om att man hänvisar till att man följer sina plikter med att vittna och fylla i sina dagböcker. Alltså det är min uppgift. Jesus har inte gjort allt för dem. Tyvärr är det på det sättet att inte ens kristna alltid förstår det här bra. Det finns, till att börja med från romersk-katolska kyrkan, en osäkerhet om det här. Och det här var ju Luther mycket mån om att tillbakavisa. Han bekrigade den inställningen som den romersk-katolska kyrkan har. Nämligen att frälsningen ännu till någon del är beroende av hur vi genomför vår kamp och strid här på jorden. Men då blir det ju en osäkerhet. För då kan jag inte vara säker på att jag lyckas kriga. Hur ska jag då vara viss om min frälsning? Jo, på grund av bland annat det här ordet. Det är det som ska ge svaret. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Det är svaret. Det ska vi hålla oss till. Det finns en annan sida av det här som jag också ska komma in på. Men vi ska först läsa de här återstående bibelorden som finns här. Första Petrus 5:10. Det är då i samma brev. All nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han ska upprätta, stödja, styrka och befästa er sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet. Amen. Blicken vänds mot Gud, vad han kan göra. Och varför det? Jo, för att han just här tidigare har berättat om hur farlig den här kampen är. I 8:e versen, var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron. Och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidande. Gör motstånd. Men nu verkar det ju så. Som om uppgiften faktiskt är vår. Djävulen går omkring som ett rytande lejon. Gör motstånd. Visst är det så. Risken finns för att avfalla. Det var vi inne på här från början. Det finns exempel i Nya Testamentet på människor som har avfallit. Vi behöver inte tänka på Judas, som ju gjorde det på ett fruktansvärt sätt. Paulus berättar om Demas, som i kärlek till denna världen hade lämnat honom. I andra Timoteusbreven, när han närmar sig döden, säger han, alla i Asien har övergett mig. Han menar mindre Asien, dagens Turkiet. Så hade det gått på några år. Alla har vänt sig bort från mig. Vi vet inte hur det var med dem, om det var bara så att det var några personliga motsättningar, det kan vara så, som gjorde att de vände sig och höll sig till Kefas, så som det var i Korint, där de kristna höll sig i skilda grupper. Jag vill vara med Kefas. En del höll sig till Apollos, och en del sa, nej, det är Jesus som gäller. Paulus sa, inte ska det vara såna här grupper. Ni är ju ett allihop. Det kan vara så att Paulus hade misslyckats där i mindre Asien, att de hade börjat strida på det här sättet. Men det kan också vara så att det verkligen blev ett avfall. I uppenbarelseboken så förmanas ju församlingarna delvis därför att de har avfallit. Men de var ännu kallade och föremål för den uppsökande kärleken. Men de fick en del av det mycket hård kritik. Det fanns andra församlingar som bara fick beröm. Så att i mindre Asien fanns det kristna, åtminstone då på 90-talet, man tror att Johannes skrev uppenbarelseboken. Men Paulus fick uppleva stora besvikelser. Risken att avfalla är verklig. Men frågan är om vi ska stanna med de här orden. Gör motstånd i tron. Stannar vi med det? Hur är det då med vår fokusering? Då är vår fokusering på mina egna resurser. Hur ska jag kunna göra motstånd? Går det? Fungerar det? Och om jag börjar fokusera på mina resurser, då har djävulen ett verkligt bra vapen. För då har han mycket svagheter som han kan börja anmärka på. Och förebrå oss för. Och då har han massor av generaler. Hela staben med planer på vilka frestelser han ska slänga på oss så att vi säkert faller i de här frestelserna. Att klara den här kampen av egen kraft, det ska vi inte tro att vi klarar. Så därför så slutar Petrus den här förmaningen med att vända bort blicken från oss själva. Vända den till Guds kraft. All nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus. Han ska upprätta, stödja, styrka och befästa er. Sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten. Där ska vi fästa vår blick. Det finns en berättelse som jag ibland har återgett med egna ord. Ibland har jag skrivit om den och det kanske lite fuska med det. Men jag läste den från början i en småskrift från Biblikum, den lutherska läran om utkårelsen, som utkom på 70-talet. Och jag hittade den på nätet, så jag har den framför mig på skärmen här och ska läsa den här, för att den är så otroligt bra när det gäller just de här båda sidorna. Vad ska jag göra och vad ska vi tro att Gud förmår? Det är en liknelse som är hämtad från Sorn Bekerung und Gnadenwahl från början av 1900-talet. Och det är bara ett kort stycke. Två personer ska om natten ge sig av hem med en stor summa pengar. Vägen är enslig. De har fått höra att rövare ligger på lur och vill beröva dem deras skatt. Ja, deras liv. Men det har också satts dem och blivit dem säkert lovat att en trofast och stark vän ska gå med dem med en stor beväpnad skara och ska helt säkert föra fram dem. Alltså hem. Och se, när de nu börjar sin vandring så är vännen där. Likaså den beväpnade skaran. Mot dem förmår fienderna ingenting. De båda skattbärarna är trygga. Så ger de sig alltså iväg. Deras följeslagare, deras beskyddare går med dem. Men nu sker det otroliga, det oförståeliga, att den ena av skattbärarna inte mer vill veta av sin följeslagare och beskyddare, utan vill skilja sig från honom och ensam gå vidare. Vad är detta? Har han förlorat förtroendet för sin vän som lovat honom beskydd och som nu skyddande omger honom med sina skaror? Eller har det blivit honom motbjudande att låta sig ledas och bevakas? Eller menar han i dåraktig förmedenhet att kunna klara sig på egen hand? Vi vet inte svaret. Man talar till honom. Man varnar honom. Man söker stoppa honom förgäves. Ingenting hjälper. Han lämnar vännen. Han lämnar de beskyddande skarorna. Han går sin egen väg. Och han faller i rövarnas händer och förlorar sin skatt och sitt liv. så går det med den ene. Och detta ser den andra på avstånd. En sen, ska nu denne andra mena att också han inte går säkert? Eftersom den ene av egen dårskap och förmätenhet dukat under, ska därför den andra tänka att också han kanske ska duka under. Ska den andra säga ungefär så här: vi ville båda nå hemmet med vår skatt. Båda blev vi lovade beskydd. Och vår vän har verkligen beskyddande åtföljt oss båda med sina skaror. Likväl har den ene av oss förolyckats. Därav följer att också jag kanske kommer att gå förlorad. Ska han säga så? Vore det inte absolut dårskap om han sa så? Har han inte det trofastaste ord att lita till och vännens välbeväpnade närvaro? Ställs han säkerhet att det allra minsta i fråga därigenom, att denna har störtat sig själv i fördärmet? Ställs den beskyddande vännens trofasthet och makt det allra minsta i fråga därigenom, att denne har föraktat och lämnat den? Nej. Fastän denne har omkommit, så har den andra dock helt och hållet vissheten. Den visshet som grundar sig på vännens trofasthet och makt, att han välbehållen ska nå hemmet med sin skatt. Det var vännens trofasthet och makt, och det var det som Petrus hänvisade till. Han ska upprätta, stödja, styrka och befästa er. Och genom hans makt blir ni bevarade. Men det här betyder alltså inte att vi är i trygghet om vi förkastar, om vi går bort, om vi nonchalerar denna makt, denna kraft, denna trygghet. Och det är det som varningen går ut på. För fienderna är starka. Det finns ett avslutande bibelord här ännu, och det är från psalm 51, och det är ju en bön som David bad efter sitt syndafall. Och det här ska vi ännu ta med här. Psalm 51. Och här citeras vers 12-14. Men jag tror att jag ska läsa från början. Från vers 2. 3. Gud, var mig nådig enligt din godhet. Utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet. Två mig ren från min missgärning. Rena mig från min synd. Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Du är rättfärdig när du talar. Du är ren när du dömer. Se, i synd är jag född och i synd blev jag till i min moders liv. Du vill ju ha sanning i mitt innersta. Lär mig då vishet i mitt hjärtas djup. Rena mig med isop, så att jag blir ren. Två mig så att jag blir vidare än snö. Låt mig få höra fröjd och glädje. Låt de ben som du har krossat få jubla. Vänd bort ditt ansikte från mina synder. Utplåna alla mina missgärningar. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och tag inte din helige ande ifrån mig. Låt mig åter få jubla över din frälsning och håll mig uppe med en villig ande. Det här är den bön som vi får be för att återvända om igen med våra synder och våra brister till läkaren, till frälsaren, och få hans förlåtelse och sen få kraften för att komma vidare. Och be honom strida för oss, så att vi kommer lyckligt hem. Och där får vi sluta för ikväll. Nu får vi ändå samtala en stund, vi som är här. Och om det är någon som vill ställa frågor, det har gjorts under tiden av lyssnarna, så går det bra att göra det här alldeles nu också. Eller sen skicka e-post fast, så kan vi ta upp det nästa gång, om det är så att ni har frågor. Får vi sluta med: ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.